Då hälsar jag dig varmt välkommen till Bibeltimman. Vi läser Markus evangeliet tillsammans. Vi har kommit till den tionde delen och vi ska påbörja kapitel 6 idag. Men innan vi gör det så ber vi tillsammans. Vi tackar dig Herre för ditt ord. Vi tackar dig för att det är levande. Vi tackar dig för att det är verksamt. Och vi ber att du just den här stunden rör vid våra hjärtan. Och vi ber dig helige ande, du som är vår hjälpare, att du uppenbarar ordet för oss. Att du förklarar det för oss och att du låter evangelium lysa fram. Vi ber i Jesu namn. Amen. Jag börjar att läsa ifrån kapitel 6 och vers 1. Jesus gick därifrån och kom till sin hemstad och hans lärjungar följde honom. När det blev sabbat började han undervisa i synagogan. Många som hörde honom häpnade och sa: "Var får han detta ifrån? Och vad är det för visdom han fått? Och vilka kraftgärningar han gör med sina händer? Är det inte snickaren? Marias son, bror till Jakob och Josef och Judas och Simon, bor inte hans systrar här hos oss?" Och de tog anstöt av honom. Men Jesus sa till dem: "En profet föraktas inte utom i sin hemstad, sin släkt och sin egen familj." Och han kunde inte göra någon kraftgärning där utom att bota några få sjuka genom att lägga händerna på dem. Och han var förundrad över deras otro. Sedan gick Jesus ut i byarna däromkring och undervisade. Jesus kommer här till Nasaret, sin hemstad, till den stad där han hade vuxit upp. Och jag tror att varje predikant minns den första gången han ställde sig för att förkunna för sina föräldrar. Det är ett känsligt ögonblick. Alla är ju sårbara vid ett sånt tillfälle. Och vad Jesus beträffar här så har vi ju redan fått veta lite om vilken attityd hans mor och hans syskon hade till honom och till det han gjorde. I Nasaret hade man hört vad Jesus hade gjort i Kapernaum och i byarna runt omkring. Och nu ville man med egna ögon se vad han kunde åstadkomma på hemmaplan. Och till en början så verkade resultatet bli detsamma som i Kapernaum. Han undervisade i synagogan och folket häpnar. Men sen upphör likheterna, för att i Kapernaum så frågade man: "Vad är det här? En ny undervisning med makt bakom orden." De gav uttryck för en positiv förvåning. Men i Nasaret så låter det annorlunda. Man låter närmast nedlåtande. "Vad är det här? Vad har han fått det här ifrån? Och han är väl snickarens son och Marias son." Och så märker man hur de talar på honom och hur de talar om honom. Hur han blir till anstöt för honom. De benämner honom alltså som Marias son. Det uttrycket låter oss kanske först och främst ana att Josef då är död. Men det tyder också på att de faktiskt ansåg Jesus vara en oäkting. I vanliga fall så var man ju sin fars son. Och oäktingar, de stod långt ner på statusskalan och på sådana behövde man inte lyssna. Och så benämner man ju också Jesus då som snickaren. Här antyds i alla fall Josef, snickaren. Men som om yrket skulle spela någon roll, va? Ungefär som att inte kan väl Gud använda en snickare. Han har väl inte gått någon teologisk utbildning vad vi vet. Och så tog de anstöt av honom. De kände inte igen honom. Utan de tog honom för någonting annat än det han var. Och jag kan inte annat än dra en parallell också till påskdagens händelse och berättelse om när Maria Magdalena kommer till graven och hur hon rödgråten i sina ögon tar Jesus för en trädgårdsmästare. Hon förstod inte heller till en början vem Jesus var. Utan Här kallar folket i Nasaret Jesus för snickaren. De kände inte igen honom som den han var. De ville mer sätta Jesus på plats. Han är ju en av oss. Vi vet ju vem hans släktingar är, och så kunde de räkna upp alla hans bröder. Och tydligen hade han systrar också. Så att i deras ögon tycktes det otänkbart att Jesus skulle vara någonting mer eller någonting för mer än andra. Och sådana här argument har ju faktiskt använts om och mot Guds budbärare i alla tider. Vi behöver förstå att Gud faktiskt använder mänskliga redskap i utbredandet av Guds rike. Det är ju inte änglar som har blivit ombedda att evangelisera världen, utan Guds redskap är infogade i ett släktskap precis som alla andra. De har egen familj, de har barndomsvänner, arbetskamrater och så vidare. Och just kanske för de närmaste, för de som har haft möjligheten att se en person på nära håll och vet om både dess baksida eller både fram- och baksida, va? Så kan det vara svårt att se att Gud faktiskt kan verka genom dem. För allt ligger liksom i öppen dager. Och därför så blir en Herrens tjänare, en profet, sällan erkänd eller fullt ut accepterad på hemmaplan. Det gäller också Jesus. De tog anstöt av honom. De kunde inte acceptera att han skulle vara den han var, använd av Gud, sänd av Gud. De hade ju sett honom. De hade ju sett honom växa upp, och de visste vem hans familj var och i vilket sammanhang han hade funnits. Så här står det att Jesus inte kunde utföra så många under. Och det är ju värt att lägga märke till hur en attityd av otro och skeptiskhet och förakt lägger hinder i vägen till och med för Jesus. Han kunde inte göra mer än att bota några sjuka genom att lägga händerna på dem. Och vi har ju läst nu fram till kapitel 6 ett antal berättelser här i Markus som visar på hur tron faktiskt spelar roll. Inte framförallt storleken på tron, utan mot vem tron riktas. Vem sätter vi vår förhoppning, vår förtröstan och vår tillit till? Vi har läst om den lame mannen och hur Jesus såg deras tro. Alltså de sökte upp Jesus, de var ivriga att komma fram till honom, och det fanns en förväntan på att en lame skulle bli hjälpt. Vi har läst om kvinnan med blöda sjuka som tog risken att röra sig i folkhopen och att till och med röra vid Jesus. Och så fick hon sin tro bekräftad av Jesus med ordet att din tro har hjälpt dig. Din tro har frälst dig. Så tron är viktig i sammanhanget. Det står att Jesus han häpnade, eller att han förundrade sig över deras otro. Det här är ett väldigt starkt uttryck i grundtexten. Används bara två gånger faktiskt i evangelierna. Den här gången i Nasaret så var det ju en negativ bemärkelse. Jesus han häpnade och förundrade sig över deras otro. Det andra tillfället, då är det tvärtom. Då är det positiv bemärkelse. Då förundrar sig Jesus över en romersk officer som vädjar till Jesus för sin sjuke tjänare. Och när Jesus frågar honom, ska jag följa med dig hem? Så säger han att du behöver inte följa med mig hem. Det räcker med att du säger ett ord så kommer han bli frisk. Och det där, det gjorde att Jesus häpnade över mannens tro. Här i Nasaret var det otron som väckte Jesu förvåning. Men här i Matteus 8, om den romerske officeren och hans tjänare, var det tvärtom. Kan gärna slå upp det på egen hand och läsa det sammanhanget. Nu går vi vidare. Vi läser ifrån vers 7. Och han kallade till sig de 12 och började sända ut dem två och två. och gav dem makt över de orena andarna. Han befallde dem att inte ta med sig något annat på vägen än en stav. Varken bröd eller väska eller pengar i bältet. Sandaler fick de ha, men inte två tunikor. Han sa också till dem, när ni kommer in i ett hus så stanna där tills ni går vidare. Och om man någonstans inte tar emot er eller lyssnar på er, så gå därifrån och skaka av dammet under era fötter som ett vittnesbörd mot dem. De gick ut och predikade att människorna skulle omvända sig, och de drev ut många onda andar och smorde många sjuka med olja och botade dem. De 12, det är ju de apostlar som Jesus hade utvalt. Vi har ju tidigare läst om det tillfället. Ibland så kan det ju bli lite förvirrande när vi talar om Jesu 12 lärjungar. Och Jesus, han hade ju betydligt fler lärjungar, åtminstone periodvis. Många följde ju Jesus och kanske också gjorde det av ren nyfikenhet. Men i Markus kapitel 3 och vers 14 och 15, där läser vi att han utsåg 12 som han kallade apostlar. De skulle vara med honom och han skulle sända ut dem att predika och ha makt att driva ut onda andar. Och det är ju dessa 12 som Jesus nu då sänder ut två och två på egen hand den första gången. Nu ska de få testa på vad de har lärt sig. Apostel betyder ju sändebud, så de var utsända av Jesus, de var budbärare, de var språkrör, de var härolder för Guds rike. Och Jesus, han genom sina instruktioner till apostlarna, så vill han visa att uppdraget är brådskande. Det gör han tydligt på det sättet han talar. Det är bråttom. De fick bara ta med sig det nödvändigaste, en stav. Men inget bröd, ingen väska och inga extra pengar. De fick ha sandaler men inte två tunikor. Så de får strikta order om att leva på Guds försyn. De gör sig på ett sätt beroende av människors gästfrihet. När ni kommer till ett hus där de tar emot er, så stanna där tills ni går vidare. Vilket betyder att människor var mottagliga för evangeliet om Guds rike. Var kvar där, undervisa, förkunna. Samtidigt så förutsåg Jesus att budskapet inte skulle komma att tas emot på alla ställen. Det vet vi också. Det finns alltid de som hellre förblir sjuka, så att säga, än att ta sig an besväret att byta livsstil. Och här menade Jesus, här gällde det att ta vara på tiden, inte spilla onödig sån. Utan om folket inte ville veta av dem, så skulle de inte truga och krusa, utan de skulle skynda vidare till nästa ställe. Och ve dem som försitter tillfället. Om de blev bortvisade på samma sätt som Jesus hade blivit bortvisad i sin hemstad, så skulle de inte låta sig nedslås av det, utan istället så skulle de skaka dammet av sina fötter och så skulle de gå vidare. Det finns ju djärva personer också i vår tid som har försökt att leva på det här sättet, för de har upplevt en kallelse till det. Men de här strikta reglerna ska inte ses som allmängiltiga inför det stora missionsuppdraget som väntade sen efter Jesus död. Så ändras reglerna. Vi kan slå upp Lukas kapitel 22. Och läsa vers 35 och 36. Lukas kapitel 22, vers 35 och 36. Jesus sa vidare till dem, när jag sände ut er utan börs, utan lädersäck och sandaler, saknade ni då något? Här talar Jesus med sina apostlar. De svarade, nej, inget. Men nu, sa han, ska den som har en börs ta den med sig, och likaså den som har en lädersäck. Och den som inte har något svärd ska sälja sin mantel och köpa sig ett svärd. Apostlarna sattes på prov vid det här tillfället. Ett bevis på att det faktiskt går att leva på det sättet. Men det skulle inte vara någon norm i kyrkan. Även om heller inte vi ger oss ut på halsbrytande missionsuppdrag utan bröd eller pengar, så får vi också vara noga med att visa gästfrihet mot dem som gör det. För att vi ska inte låta Jesus förbli hemlös, så att säga. Nu så ska vi då gå in och tala lite grann om Johannes döparen, och i vers 14-16 så står det om att Jesus nås av budskapet om att Johannes är död. Vers 14. Jesu namn hade nu blivit känt och kung Herodes fick höra att folk sa att Johannes döparen hade uppstått från de döda och att det var därför dessa krafter verkade i honom. En del sa att han var Elia och andra att han var en profet liksom någon av profeterna. Och när Herodes hörde detta sa han: det är Johannes, han som jag halshögg. Han har uppstått. Så budskapet om Johannes död har väl Jesus fått tidigare, men ryktet om Jesus har nu nått in i kungahuset och till kung Herodes. Kanske ska jag säga någonting om Herodes släkt och den herodianska dynastin. Vi har väl nämnt något lite tidigare, men den herodianska dynastin hade ju alltid samarbetat med ockupationsmakten och ställt sig in där. Och det där det underlättade ju också för Roms kolonisation av landet. De som fanns i Herodes släkt, de hade romerskt medborgarskap som gick i arv. Och den Herodes som omnämns här och som är orsaken till Johannes döparens död, han hette ju egentligen Herodes Antipas. Han var en av sönerna till Herodes den store. Det var ju Herodes den store som levde när Jesus föddes. Och den här Herodes den store, han är ju känd framförallt för två saker. För det första är att han är känd för sin grymhet. Och han led dessutom av förföljelsemani. Han kände sig hotad av alla i stort sett. Han hade många äktenskap och många barn. Och innan sin död så hade han faktiskt låtit avrätta flera av sina egna söner och sina hustrur, eftersom han hela tiden kände sig hotad och fruktade för att personer kunde bli medtävlare till honom om tronen. Så det är den ena sidan av honom. Det andra som han också är mycket känd för, det är ju för för alla sina byggnadsverk, ståtliga byggnadsverk. Han restaurerade och byggde om templet i Jerusalem grundligt. Han byggde Antoniaborgen i Jerusalem och bland annat fortet Masada. Och när han då dog så delades hans rike mellan tre söner, och Galileen hamnade då under Herodes Antipas. Den här Herodes Antipas, han hade ju varit gift med en kungadotter från ett arabiskt grannland, men hade förskjutit henne för att istället gifta sig då med Herodias. Och Herodias var inte vem som helst, det var hans egen brors fru. Hon hade varit gift med Herodes Filippus. Men Herodes Antipas övertalade henne att gifta sig med honom istället. Och det är ju egentligen oklart huruvida Herodias och hennes första man var formellt skilda, eftersom det i praktiken var omöjligt för en kvinna att skilja sig. Men så det här är värre än vilken dokusåpa som helst. Men Herodes styre över Galileen, det var väldigt kritiserat. av Johannes döparen då förstås. Men inte bara av honom utan av Jesus själv. I Lukas 13 och 32 så kallar Jesus Herodes för den räven. Och han kritiserades också av fariseerna och många andra grupper i landet. Så det var oerhört många som var missnöjd med honom och hans styre. Och då ger Markus oss några smakprov här på de rykten som cirkulerade om Jesus. Och vi känner igen de här förslagen från det tillfälle då Jesus frågade sina lärjungar om vem folk ansåg honom var. Och vad det var för rykten som cirkulerade runt honom. Och här omnämns Elia eller någon annan av profeterna. Eller så fanns det ett ytterligare ett förslag. Och det var att Johannes döparen hade uppstått och gick igen. Och Herodes anslöt sig tydligen till den teorin att det var Johannes döparen som hade återuppstått. Och det hade ju sin bakgrund för han var ju nämligen ansvarig för Johannes döparens död. Herodes hade förmodligen ingen genomtänkt teori om uppståndelsen. Det var en tanke som förekom på hans tid, men Antipas oro här över Johannes eventuella uppståndelse fungerar ju närmast som en brygga över till det som vi nu ska läsa och en tillbakablick hur det hela hade gått till när Johannes dog. Så jag läser det från vers 17. Herodes hade nämligen låtit gripa och binda Johannes och sätta honom i fängelse på grund av Herodias hustru till hans bror Filippus. Herodes hade gift sig med henne, men Johannes hade sagt till honom: "Det är inte tillåtet att du har din brors hustru." Herodias hatade honom och ville döda honom, men hon kunde inte, eftersom Herodes hade respekt för Johannes. Han visste att Johannes var en rättfärdig och helig man och skyddade honom. Och när han hörde honom blev han många gånger villrådig. Ändå lyssnade han gärna på honom. Så kom en dag ett lämpligt tillfälle när Herodes firade sin födelsedag med en fest för sina stormän och befälhavare och de främsta i Galileen. Då kom Herodias dotter in och dansade. Och Herodes och hans bordsgäster blev så förtjusta att kungen sa till flickan: "Be mig om vad du vill så ska du få det." Och han svor på det och sa till henne: "Vad du än ber om ska jag ge till dig, ända till hälften av mitt rik." Då gick hon ut och frågade sin mor: "Vad ska jag be om?" Hon svarade: "Johannes döparens huvud." Flickan skyndade genast in till kungen och bad: "Jag vill att du genast ger mig Johannes döparens huvud på ett fat." Kungen blev djupt bedrövad, men för edens och gästernas skull ville han inte neka henne. Han skickade genast iväg en bödel och befallde honom att hämta Johannes döparens huvud. Denne gick då bort och halshög honom i fängelset. Och han bar fram hans huvud på ett fat och gav det åt flickan. Och flickan gav det åt sin mor. När Johannes lärjungar fick höra det kom de och hämtade hans döda kropp och lade den i en grav. Vill man sälja lösnummer så är ju det här en perfekt story för en löpsedel. Den innehåller ju i stort sett allt man kan önska sig för att skapa en sån där story som väcker människors uppmärksamhet och intresse. Den handlar om kungligheter och känt folk. Det är ju för många väldigt intressant att läsa om kändisar och om deras överdådiga och glamorösa och nästan lite sagolika livsstil. En annan ingrediens är ju sex. Ingenting går upp liksom mot en saftig skandal, särskilt om den rör högt uppsatt folk. Och sen en tredje ingrediens, det kan ju också vara kryddat med religion, va? Det är ju precis den här sortens historia. Alla älskar att höra hur man än bedyrar motsatsen. Så Markus han berättar här då, vad var det egentligen som hade hänt? Och vad var det som låg som bakgrund? Jo, Herodes hade ju satt Johannes i fängelse. Och Markus han nämner att orsaken då bland annat skulle bero på att döparen hade kritiserat äktenskapet mellan honom och Herodias. Och det verkar ju som att inte minst Herodias hade blivit förbittrad över det. Och det är ju så att ha synpunkter på människors livsstil och moral, det är många gånger att utsätta sig för en stor risk. Så var det då, så är det nu, att förkunna omvändelse och behovet av att byta livsstil, det är ofta impopulärt. Det ses som ett intrång i människors liv och frihet. Men samtidigt får vi också veta att Herodes hade en tudelad inställning till Johannes. Han hade tagit intryck av honom och hans undervisning och han ansåg honom vara en rättfärdig man och delvis så skyddade han honom också. Han kallade honom till sig med jämna mellanrum och tycktes bli eftertänksam av Johannes döparens undervisning, men sköt på det slutgiltiga avgörandet. Och det var ju det som blev hans olycka. Och det här är ju någonting som vi också kan lära oss av, att när Gud talar, när Gud söker oss, när Gud manar oss till någonting, så ska vi ju inte vänta med att uppfylla det Gud säger. Utan när vi upplever att Gud rör vid våra hjärtan, Gud talar, så ska vi vara snara att inte bara vara ordets hörare utan också dess görare. Och så kom då en läglig dag där Herodias såg sin chans. Det var fest och det var knappast tal om någon städad societetsmiddag. Så när stämningen hade stigit tillräckligt så ombads Herodias dotter att dansa på ett utmanande sätt inför Herodes och de övriga gästerna. Och i här nu då så på fyllan och i villan så lovar kungen henne i stort sett vad hon än begärde som belöning, om det så skulle bli fråga om halva riket. Det där uttrycket, det är hämtat ur Esters bok. Det är lätt att lova för mycket i stunder av berusning och på fyllan och sådär. Då kan man ta beslut som man blir tvungen att ångra resten av sitt liv. Och allt förlöpte på det sätt som Herodias hade räknat ut. Hennes make kunde ju gärna inte bryta sitt löfte inför alla gäster. Det skulle ju förnedra honom offentligt. Och Herodias fick sin fiendes huvud på ett fat. Ett för oss fullständigt motbjudande drag. Va? Men antikens människor hade inte alltid riktigt vårt begrepp om humanitet. Markus berättar här hur maktens människor fattar beslut och hur lågt människoliv värderas. Det som utgör ett hot, det undanröjs. Och så är det ju så att genom den här berättelsen om Johannes döparens död så vävs Johannes öde och Jesus öde samman. Båda de bär ju på omvändelsens budskap. Båda blir till stötestenar för de som inte vill göra avkall på sin status eller vad det nu är frågan om. Och Jesus kommer ju som vi vet gå samma öde till möte som Johannes. Dock med en väsentlig och helt avgörande skillnad. Jesus kommer att uppstå ifrån de döda. Och det är ju på grund av Jesu uppståndelse som inte vi behöver vara rädda för att bli hans lärjungar.